Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan 60 med mig, Ingrid Karlqvist, och med dig, Maria Selander.
Ja!
Jag trodde du skulle presentera dig själv där.
Nej, jag är så upptagen av alla tekniska inställningar här som jag sitter och spanar efter som en hök, och så försöker jag också sitta mitt i bild så att inte mitt ansikte blir halvt som det blev första gången.
För det, ja, men förra gången blev det ju bra ju.
Ja, men jag vågar knappt röra mig. Jag sitter så här liksom.
Du, idag ska vi ju prata om debaclet i Bryssel. Det vill säga när Ylva Johansson åkte ner och skulle bli utfrågad av EU-parlamentet och fick rött ljus.
Ja, det är debacle i ordets sanna bemärkelse. Oj, oerhört pinsamt sådant. Mm.
Ja, och vi tackar förstås vår vän ointressanta statusuppdateringar för den fantastiska bilden på clown Ylva med huvudet fullt av frågetecken. Sen ska vi också prata lite mer om könsstympning av pojkar. Det här är ett väldigt viktigt ämne som vi känner starkt för som de svensk djur- och barnälskande svenskar vi är.
Så är det.
Ja, och så ska vi prata om sossepolitikern som avslöjades som flyktingsmugglare i Expressen.
Mm. Helt fantastiskt. Det finns inga gränser för sossarnas korruption.
Nej, verkligen inte. Det tror jag att han kunde vara ett politiker i nästan vilket parti som helst.
Ja,
det är inte bara sossar som tar
Nej, det är sant. Men det är ändå det är lite roligt att det är just en sosse. Mm.
Ja. Ja, visst är det det.
De har inte haft någon vidare bra vecka, om vi säger som så.
Nej, det kan man gott konstatera. Du, sen är det så här att nu, från och med nu, så byter vi Swish-nummer.
Ja.
Ja, så att då är det ju så att på de gamla artiklarna kommer ju det gamla Swish-numret att stå. För det har vi en gång lagt in där. Men det nya Swish-numret är 0709 96 33 77.
Ja, och det ska vi såklart skriva in i alla rutor och så framgent. Det kommer att stå i informationen på videons beskrivning, och det kommer att stå i på Podbean och Spreaker i beskrivningen där, och det kommer att stå på hemsidan som vanligt. Mm. Och i bilden. Det har jag inte ens kollat om det står.
Just det. Ja, det är mycket vi får greja här, och det är säkert många som kommer att bli förvirrade som inte då har lyssnat på detta program och som försöker swisha på det gamla. Och jag tror att det kommer att finnas en överlappning en vecka eller så. Så att det är nog inte så. Men jag menar, ja, många kommer ju sen mötas av att numret inte finns eller att det inte går till någon. Så att då hoppas vi att de hittar in till våra sidor där man kan läsa vilket nummer det är.
Mm. Och apropå detta så har vi ju goda nyheter vad gäller platinasponsorer.
Ja, det har varit en jättefin vecka här, och vi tackar våra fantastiska lyssnare, tittare och läsare. Vi har Katrin som skriver: längtar till nästa podd, kul att se er i rutan. Och det tror jag faktiskt att många tycker.
Ja, det är mest du och jag som är så här: åh, vad jobbigt att vi inte kan sitta här i pyjamas typ.
Ja, visst, man måste sminka sig och sådär. Ja. Och så är det ju mycket som fortfarande är, jag menar, du behöver spotta och mina spottar är inte riktigt rätt inställda och glasögonen speglar sig. Och, ja, det är mycket sånt, men ni får se oss i alla fall, och det tror jag att ni tycker.
Ja, men det är hög boomfaktor fortfarande, vi är fullständigt medvetna om det, men vi känner väl liksom lite så att it's now or never. Nu börjar vi köra och så får vi förbättra efterhand.
Ja. Ja. Helt klart är det så. Sen har vi våra kära makarna B som varje månad skickar oss en trevlig slant.
Ja.
Och sen har vi CP, och det betyder inte att han är CP, men jag tror hans namn är någonting med C och P.
Ja.
Och han skriver gåva från CP, och vi tackar så hjärtligt för den väldigt fina slanten.
Mm, verkligen.
Thomas, han skriver, ser alltid fram emot podcasten Biden-affären, svensk medias mörkning av Bindefält och annat kul att höra om.
Ja.
Christer, han skriver, för Marias mycket träffsäkra imitation av statsministern här om veckan.
Okej, okay, tack för det. Ja, ja, jag minns inte riktigt vad jag sa då. Var det...
Alltså, nej, jag vet inte om det var vad du sa eller om det var, för du är inte sån här jätteduktig imitatör, väl? Du pratar väl inte som Löfven?
Nej, absolut inte. Jag ser inte mig själv som en imitatör, men därmed så är statsministern väldigt tacksam att göra sig lustig över, eftersom han pratar så konstigt och säger så konstigt. Så det kan väl ha varit den här tätateten med Jimmie Åkesson om LAS-reglerna.
Ja,
tack ska du ha, Christer, i alla fall.
Stefan skickar en fin slant till oss och skriver till Ingrid och Maria. Och Katrin skickar också en jättefin slant. Och Magnus som är månadsgivare. Tack ska ni ha allesammans.
Ja, vilka underbara människor ni är. Och tack till alla er som bidragit med lite mindre belopp. Och inte minst er som är månadsgivare. You are all beautiful people. Och det är ni som håller igång oss. Så är det. Kämpa på, så fortsätter vi också att kämpa på. Nu är det som så att Polisförbundet, de verkar inte riktigt ha nappat på det här med att be om ursäkt, eller?
Nej, inte om man ska tro polisfacket i alla fall. Vi läser här i Sydsvenskan om att Polisförbundet vill se hårdare straff vid våld mot poliser. De kräver bättre statistik och hårdare straff. Och jag förstår inte riktigt hur det här ska gå ihop, Maria. Om de nu ska be de kriminella om ursäkt, då borde de väl säga, jag ber om ursäkt att jag var så taskig mot dig så att du kände ett behov av att slå mig. Då ska de väl inte ha hårdare straff för dig. Jag förstår inte hur det här ska gå ihop.
Nej. Nej, alltså du och jag var ju skeptiska redan från början mot det eventuellt verkningsfulla i att be någon som har gjort fel om ursäkt. Så ja, låt oss hoppas att det dör sotdöden, det förslaget.
Ja, precis. Och som jag sa redan förra veckan, den här amerikanen som har uppfunnit det, han tror ju att det är jätteeffektivt, men i själva verket så finns det ingen statistik som visar att det här överhuvudtaget fungerar. Och det fattar vem som helst. Vanligt sunt bondförnuft säger att man ska inte be den om ursäkt som är kriminell och slåss och hotar och beter sig. Det är helt sinnessjukt.
Jo, men du vet, Bamse-Sverige. Och så alla ska bli snälla om man är snäll och detta.
Ja. Men jag kan ju tänka, det här är ju då Polisförbundet, alltså fackförbundet, och jag tror inte att de är så sugna på att be de gängkriminella om ursäkt, så att ja, förhoppningsvis så dör det sotdöden, som du säger.
Men sen är det intressant att notera att nu har de kommit på att det här med gängkriminalitet, det är inte så bra.
Nej, precis. Aftonbladet har en artikel idag som de nu har lagt bakom betalvägg.
Jag ser det.
Ja, men jag kunde läsa den tidigare idag. Och då är det så att nu har de kommit fram till att det finns 50 gäng som härjar bara i Stockholm. Och då säger poliserna nu att det här är en systemhotande samhällspåverkan. Mm. Det är faktiskt väldigt starka ord. Men jag bara undrar, hur i fridens dag har de kunnat komma på det nu? Detta har ju pågått i decennier.
Jag vet inte, Ingrid. Jag vet inte hur man kan vara så yrvaken. Eller är det först nu de vågar säga det? Eller är det först nu de får säga det? Eller...
Ja, jag vet inte. Jag såg någon på Twitter hade konstaterat att när man säger systemhotande, det blir liksom inte värre. Och frågan är om inte detta är en signal som visar att Säpo håller på, alltså att de måste ta över. För om hela vårt samhällssystem hotas, vilket ju vi har sagt i jättemånga år, men nu verkar även myndigheterna begripa det. Men om vi sen tror att de verkligen kommer att göra något, det vet jag inte.
Apropå detta så läste jag, det var väl du som hade delat någon trevlig liten artikel om att Black Axe nu har etablerat sig i Stockholm också. Verksamheten i Göteborg.
Det här trevliga nigerianska voodoo-gänget.
Ja. Ja, och säkert att jag skrattar. Jag har ju skrivit en del om sådana här rättegångar. Vi har haft några stycken i Sverige, bland annat i Malmö. Mm. De tar hit tjejer från Nigeria som de tvingar in i prostitution. Och innan de lämnar Nigeria så måste de då lämna ifrån sig, ja, ofta är det blod och könshår och sådana grejer som då kan användas i voodoo mot dem om de inte gör som de blir tillsagda. Och ofta säger ju de tjejerna i polisförhör att ja, men jag är kristen och jag tror egentligen inte på det här, men man vet ju aldrig. Och ofta handlar det om att de hotar då med att göra familjen som är kvar hemma i Nigeria illa om de inte gör som de blir tillsagda. Och de får jäklar vad de får gno, de här brudarna. Alltså, det är snacka om människohandel. Alltså.
Mm. Du vet, och visst, och sen kan ju vi skratta åt det här med voodoo. Men alltså för människor som har vuxit upp i det systemet, det har vi ju pratat om. Det är likadant med muslimerna. De är livrädda för helvetet. Mm. Det är likadant med katolikerna. De är dödrädda för skärselden. Mm. Det är ingenting, alltså har du fått i dig det med modersmjölken och du kanske har sett saker, att den personen fick en förbannelse och så blev den sjuk sen. Det behöver inte, alltså, det har naturligtvis inte med något annat att göra. Men, och det är också så ju att människor som tror på det, de kan nästan suggerera sig själva till att bli sjuka.
Så är det. Och på Haiti till exempel, där detta är ju är allmän gods, där är det väldigt vanligt att folk blir jättesjuka. Och det av den anledningen att de vet att grannen sitter med och sticker en jävla massa nålar i en docka. Mm. Det är ju ingenting som man hade, det hade inte jag tyckt var trevligt om min granne här inne här, om jag visste att han satt och plågade någon docka och skar, försökte skära halsen, så hade inte jag mått psykiskt bra alltså. Även om jag inte trodde att själva handlingen skulle leda någon vart, så känns det ju obehagligt med den. Så nej, det är faktiskt skitsyn om de människorna som blir offer för dem, både svenskarna och de från hemlandet.
Mm. Och där kommer vi helt osökt också in på Jonas Nilssons nya film Häxdoktorns förbannelse, som hade premiär i lördags. Och den är jättebra. Alltså det är så läskigt som man bara
Ja,
se gärna den.
Var kan man se den, Ingrid? På...
Ja, på Nontube.
Ja.
Ja, det är ju det som vi tycker, men den finns ju också på YouTube naturligtvis. Men den finns på Nontube, så att jag tycker att ni ska stötta vår sida istället för YouTube.
Mm. Det, precis, vi bygger vidare på vårt YouTube-alternativ. Du, en annan grej som vi bygger vidare på, det är ju vår journalistik som vi söker utöva så bra som möjligt.
Ja, och det går ju inte om Pierre Schori och hans hantlangare ska få styra. Och bland hans hantlangare har vi ju då mainstream-journalisterna. Och Katarina Janouch har skrivit en jättebra krönika idag om att, alltså vad detta leder till. Det vill säga det här att Pierre Schori polisanmälde Nya Tiders reporter för att han ställde tuffa frågor till Pierre Schori och att Schori hade sagt att han inte ville svara. Det är ju mainstream. Det är ju så politiker och makthavare gör, att de säger jag vill inte svara. Och man kan inte vara en sån usel journalist som säger nej, okej, då hej då. Då får du sparken. För det är ju någon annan kollega från en konkurrerande tidning som är mer enveten och faktiskt får ett svar. Så att det där är fullständigt normal journalistik. Men eftersom han då är en makthavare, även om han inte är minister nu för tiden, så är han vet vart han ska ringa. Och då kommer polisen och inte bara avhyser den här Jesper Johansson från bokmässan, utan han är alltså, vad jag förstår, misstänkt för ofredan.
Ja, så förstår jag också att det upprättats en anmälan och det, vi har inlett en förundersökning. Och det är ju anmärkningsvärt, måste jag säga, för jag har ju då sett värre ofredanden från journalister. Det ska jag ju säga alltså.
Ja, men självklart, och som sagt, det är vårt jobb att göra så. Och precis som liksom Katarina konstaterar här, att det är ju helt obegripligt hur mainstream-journalisterna, att de inte förstår att sätter man en sån här, alltså man gör detta till prejudikat, så kommer ju inte ingen journalist att kunna ställa en politiker till svars längre. Och då har vi ingen journalistik värd namnet överhuvudtaget. Men de är så sugna på att förbjuda alternativmedier att de skiter i, att de tänker inte längre än vad näsan räcker.
Så är det. De sågar av den grejen de själva sitter på bara för att de vill göra sig av med konkurrensen. De är skiträdda för konkurrensen från alternativmedia och vill få bort alternativmedierna så snabbt som möjligt och med vilka medel som helst. Mm. Problemet är att, precis som du säger, de förstår uppenbarligen inte att det kommer att drabba dem själva också i förlängningen. Mm. Det är så idiotiskt. Alltså, feeding a crocodile hoping it will eat you last.
Ja, exakt så.
Helt otroligt. Tror de verkligen att makten kommer att belöna dem sen i förlängningen när de bara... Det är deras egentligen tecken efter samma dumma misstag som, du vet, kommunisterna i Iran gjorde. Och tro att islamisterna på något sätt skulle tacka dem för hjälpen när de väl fick makten.
Mm, och gå i armkrok.
Ja.
Nej, de var de som först dinglade från lyktstolparna.
Ja.
Ja, men nog om det. Och så går vi över på det här med könsstympning av pojkar. Och det är ganska intressant. Alltså, jag är väldigt glad att detta har kommit upp i den svenska debatten.
Mm. Tack, först... Centerpartiet. Det trodde man aldrig att man skulle säga.
Nej, verkligen inte. Och då vill jag säga att jag pratade ju om det i förra podden, var det väl, om att det finns minst en, kanske flera studier om sambandet mellan plötsligt spädbarnsdöd och omskärelse av väldigt små bebisar.
Ja.
Det vill säga det som judarna gör på den åttonde dagen. I Sverige får man alltså inte göra det förrän de är 2 månader. Så jag vet inte varför inte det, varför inte redan det har gjort att de inte kan leva i Sverige.
Det omöjliggör judiskt liv i Sverige. Ja. Du såg att Katarina Janouch hade skrivit om det också, att det bara var trams och dumheter.
Ja.
Det är bra att hon som jude liksom sätter ner foten och säger att det var det dummaste jag har hört. Det är klart att det gör.
Nej, och jag fick också en länk på Twitter om ett fall i Israel med ett par som hade skilt sig och som hade en liten pojke då. Och pappan ville att han då skulle omskäras och det ville inte mamman. Så han gick iväg till någon rabbindomstol och fick ett besked om att jo, pojken skulle omskäras, inget snack om det. Men hon gick vidare och högsta domstolen gav mamman rätt. Hon slapp alltså omskära sin son.
Okej, så Israel är mer sekulärt än vad Sverige är då, eller?
Uppenbarligen.
Något annat kan vi inte, det går inte att tolka det på något annat sätt.
Nej, men du vet, det är väl det att de här judiska grupperna som liksom försöker banka ner västvärlden med det här, det kan de väl inte riktigt göra i Israel som har en väldigt kraftig judisk majoritet.
Mm.
Så att de kan ju inte börja skrika om antisemitism.
Där. Mot andra judar, det blir kanske svårt. Ja,
ja så jag tror att det är... Men som sagt, det här är väldigt viktiga saker och detta borde alla goda svenskar som vill skydda judiska och muslimska pojkar från att bli stympade. Kom ihåg att det är det handlar om. Inte att omöjliggöra för dem. Jag struntar faktiskt, om de inte tycker att de kan leva här, nej, då får de flytta någon annanstans.
Mm.
Alltså jag bryr mig inte om det. Jag bryr mig om deras söner och jag tycker inte att vi i Sverige ska tillåta pojkar att bli stympade.
Och sen är det ju så, Ingrid, att jag kan mycket väl tänka mig att man tillåter det från 18 års ålder.
Ja,
om det är frivilligt. Om du när du är 18 tvunget vill göra det, så gör det då.
Ja, men, och du får bekosta det själv. Du ska göra det på skattebetalarnas bekostnad.
Givetvis.
Nej, alltså, det har jag absolut inget emot. Det kan man väl säga då som en plastikoperation ungefär.
Ja. Men du, hur var det nu med, vad sa du om plötsligt spädbarnsdöd? Just små bebisar, det har visat sig i undersökningar att de fixar inte riktigt den här chocken som det innebär.
Precis, det är en ganska stor studie och jag har bara läst sammanfattningen, jag har inte läst hela studien. Men man slår alltså fast att det här, alltså när man alltså neonatal, som ju är när de är pyttesmå.
För
tidigt födda. Det, där blir risken för plötsligt spädbarnsdöd mycket större.
Ja, och allra helst då om du har ett barn som är för tidigt fött. Mm. 1-2 månader för tidigt fött. Och så ska du omskära dig på 8:e dagen.
Mm.
Tänk dig då hur mycket tid, alltså det är långt innan ungen skulle varit född ju.
Ja, visst.
Så det är klart, det säger sig självt att det är nog inte så himmelens nyttigt. Ja, nej, du har ju fått en del mothugg från folk som tycker liksom att nej, men det är fortfarande häpnadsväckande låg kunskapsnivå vad det gäller detta. Att förfärande många tror att en del tror att det har ingen betydelse, det är ingen skillnad.
Mm.
Och en del tror att det till och med är bättre att vara omskuren, för det är hygieniskt och det är bättre sex, varför det nu skulle vara det och ditten och detta, vad folk har för konstiga argument och bland. Och jag måste säga att Ivar Arpi har varit väldigt virrig i denna debatten, därför att han brukar, ja, vara, han brukar vara väldigt så här, han är emot att barn ska bära slöja till exempel, men detta är han för.
Ja, väldigt okay. Märkligt. Han kanske tyckte att han hade nått sin kvot av bråkstakmetoder.
Kanske. Och man blev ju inte mindre förvirrad när Jens Liljestrand av alla människor kliver fram och drar en lans mot omskärelse.
Ja, fast han vågar ju inte riktigt ändå säga det. Han är ju egentligen inte för förbud, men å andra sidan. Och det borde vara, i Sverige 2019 så borde man inte kunna operera bort förhud på pojkar förrän de själva har kunnat bestämma det. Nej, men det här, alltså det slår mig när du säger det här med bättre sex. Det var väl också Jens Liljestrand som påstod att han hade pratat med kvinnor som sa att det var bättre att ha sex med omskurna män. Det kan ju vara sådana kvinnor som vill kunna hålla på väldigt, väldigt länge. För som jag har konstaterat tidigare så har de sämre känsel. Så de behöver vara lite mer hårdhänta så att säga för att det ska gå för dem.
Mm.
Men jag minns en dansk studie som gjordes för 10 år sedan någonting, och nu blir det lite explicit. Klarar du det, Maria?
Jag blundar så länge. Ja, nej, så.
Ja, då, därför att där hade man då pratat med både männen och de kvinnor som hade varit tillsammans med såna här män,
ja,
utan förhud. Och det var många kvinnor som klagade på det, att de, alltså det gjorde ont, inte bara för att de höll på länge och hårt, utan också för att det visade sig att kvinnors lubrikation reagerar ihop med det som finns under förhuden.
Mm.
Så att när inte den, alltså den manliga lubrikationen, ja, när den växelverkan inte finns, då blir kvinnan torrare. Okay. Och det var en dansk studie. Jag ska se om jag kan hitta den igen.
Ja.
Men jag minns detta väldigt tydligt. Och det är väl inte alls så konstigt. Jag menar, alltså kroppen är ju fantastisk och är ju liksom, vi är ju anpassade till varandra.
Ja, alltså det för mig är det fullt logiskt att liksom så som naturen har tänkt saker är ofta det som funkar bäst.
Mm, ja.
Det brukar vara så, och omvänt brukar det vara så. Det var någon kille som ville diskutera det här med transhumanism med mig, att det var någon kommentator på vår sida att ja, men det kanske inte är så dumt att liksom förbättra mänskligheten, bla bla bla. Men liksom mitt liksom starkaste argument emot är att så fort man ger sig in, varenda gång människan har gett sig in och börjat blanda sig i till exempel att implantera djurarter som inte hör hemma i en viss fauna, så det går utan undantag åt helvete. Vi till exempel Victoria sjön i Afrika, man implanterade nilabborrar och nu är liksom hela sjön helt stendöd.
Ja. Ja, nej visst, det finns ju vissa, som till exempel att man gör fostervattensprov och man kan se att barn har väldiga missbildningar och sådär, att de inte behöver födas därför att det är inget liv att leva. Men man ska vara extremt försiktig, och givetvis ska man inte skära av fullt fungerande väldigt nyttiga kroppsdelar. Och det intressanta är ju att Expressen grävde ju fram att Annie Lööf, hon motionerade ju själv till riksdagen om att förbjuda omskärelse 2007.
Mm.
Och då säger hon då att hon ändrade uppfattning väldigt snabbt.
Ja. Hon blev väldigt nervös där när de påtalade det, fick man en känsla av. Det var bara några månader efter så ändrade hon uppfattning. Så att, behöver vi inte prata mer om det. Hon undrar varför hon gjorde det, men det behöver vi inte gå in på. Men däremot så jag tror att en väldigt stark anledning till att den här frågan är så het i Sverige, det är att svenskar är ett folk som känner väldigt, väldigt starkt för barn och djur.
Mm. Mm.
Och då invänder du kanske att ja, men det gör väl alla. Ja, Det ligger ju i människans natur naturligtvis att bry sig om andra levande saker i någon mån, va? Men det är ingen tillfällighet att vi i Sverige var först i världen med förbud mot barnaga till exempel. Mm. Mm. 1979 var det?
Ja. Mm.
Och det är ingen slump heller att vi har världens starkaste djurskyddslagar.
Nej. Det så är det. Och vi har ju också, det har vi pratat om flera gånger förut, där vi har sett muslimer som kastar ner bebisar i swimmingpooler och står och skrattar när de håller på att drunkna. För de tänker ju inte låta dem drunkna, men bara den skräcken som barnet upplever av att vuxenvärlden, de är ju totalt beroende av vuxna. Och det är så man skapar barn som sedan växer upp till att själva bli aggressiva. För att det är så de har blivit präglade.
Mm. Ja, och man skapar den här kedjan som vi har pratat om tidigare. Där den starke hela tiden förtrycker den svage i en nedstigande led. Mm. Alltså män förtrycker kvinnor, kvinnor, barn och barn, djur. Jag menar, det är ju ingen hemlighet att man har en annan syn på djurhållning i stora delar av världen än vad vi har. Jag skulle vilja säga att vi i Nordeuropa är de som utmärker oss.
Ja, men absolut.
Inte tvärtom. Och sen finns det ju olika grader i helvetet, men just i Mellanöstern är man inte särskilt mån om djur. Tvärtom.
Nej.
Så
nej,
är
nej,
det,
nej. Liksom, nej, men de anses ju inte kunna känna smärta. Alltså de anses ju knappt som levande varelser. Så att,
precis. Ja. Och heller inte om barn, det var det jag skulle säga. För det ingår liksom på något sätt i en större empatisk förmåga, skulle jag påstå. Ja. Och där svenskarna, eller nordeuropeerna, har väldigt mycket av den varan. Kanske för mycket, och det är där det kommer in också, det här att det är synd om allt och alla hela tiden.
Mm. Jo, visst. Ja. Inget gott som inte har något ont med sig, för att vända på ordspråket. Men, nej, men alltså, jag vill bara säga det att för en gångs skull så tycker jag att Annie Johansson, som hon hette på den tiden, Annie Lööf, hon skrev i den här motionen: äger föräldrar sina barns kroppar? Ska föräldrar kunna besluta att deras omyndiga barn ska könsstympas genom omskärelse? Mm. Ja. Tänk om just hon det. Kunde tala så bra nu för tiden.
Ja. Ja, och då är det ju det då. Jag såg något tjafs här innan på Twitter. Jag kommer inte ihåg vad han heter, och han är ledarskribent på tidningen Dagen, så han är väl någon sån kristen nisse, och han tyckte liksom att för att Centerns ungdomsförbund hade ju då skrivit att om det inte handlar om medicinska skäl så vill vi inte, vi vill liksom inte låta religiösa skäl, vi vill inte att det ska vara en tillräcklig anledning, men däremot medicinska skäl. Och då hade han svarat att varför är medicinska skäl, varför väger de tyngre än religiösa?
Åh, herregud! Men hur kan han säga så?
Ja.
Jag menar, tänk på de här Jehovas vittnen som vägrar blodtransfusioner. Där går ju myndigheterna in och säger att vi omhändertar barnet tills man har gjort blodtransfusionen, och sen får de tillbaka barnet. Och detta har ju liksom Jehovas vittnen accepterat, liksom, för det är i alla fall inte deras fel. Men tycker han att det också är fel då? Nej, låt de religiösa skälen gå före de medicinska.
Ja,
låt
ja.
Folk dö i Guds namn.
Ja, jag vet inte. Jag blev så trött så jag orkade liksom inte ge mig in djupare i den diskussionen. Men att bara ens ställa frågan varför religiösa skäl skulle gå före någonting alls. Vad det gäller omyndiga framför allt. Mm. Vilka val vuxna personer gör, det lägger jag mig faktiskt inte i, men däremot så jag menar, det är precis som du säger, samhället tar ju på sig att skydda barn i jättemånga avseenden.
Mm. Mm.
Så varför skulle vi inte göra det i det här avseendet?
Nej, det
alltså, den diskussionen är ju redan avklarad, att nej, föräldrar har inte rätt att göra precis vad som helst med sina barn.
Mm. Och det faktiskt finns en god nyhet till, och det är att det här kommer upp även på Moderaternas partistämma i oktober. För det är två stycken moderat kvinnor från Nyköping som har skrivit en motion om att barn har rätt till sin egen kropp och citat, föräldrars rätt att praktisera sin religion ska inte övertrumfa barnets rättigheter. Och det är samma sak här, att partistyrelsen tycker inte om det. Men vi kanske får en ny palatsrevolution den här gången i Moderaterna. Och då har vi snart, eftersom Sverigedemokraterna länge har varit för ett förbud, så börjar vi ju närma oss någon slags majoritet i riksdagen. Det här ska bli mycket intressant att se.
Ja, och det är också som vi konstaterade i förra podden, att det här skulle kunna bli en sån här tvärpolitisk fråga faktiskt, därför att det finns, även folk till vänster som kan tänka sig att hänga med på detta av liksom sekulära anledningar, om man säger så. Så
och det sen... Ja, sen så säger ju då den moderata partiledningen, jag tror det var där, men jag såg, alltså jag har sett det på flera ställen, att ja, men det står inte i barnkonventionen. Nej, det står inte uttryckligen, men som vi sa redan förra gången så står det i punkt 24 att gamla traditionella sedvänjor som kan hota barnets hälsa ska förbjudas. Mm. Och där kan man absolut liksom få in det här. Och jag ska också säga att, du vet, jag skrev ju till... isländska alltinget för att fråga den här Silja Dögg Gunnarsdotter vad som hände med hennes motion. Mm. Och då fick jag svar från en sekreterare och kunde läsa hennes fråga och hennes och då ministerns svar, och det var ungefär samma sak. Ja, det står ju inte i barnkonventionen, men vi fortsätter titta på frågan, så den begravdes där, kan man säga. Okay. Men jag menar, om Sverige skulle gå först här, alltså, svenska politiker brukar ju vilja vara först i världen med saker. Tänk om liksom Sverige införde ett förbud mot manlig könsstympning, då tror jag att Island skulle haka på. Och kanske även Danmark och Norge och Finland.
Ja, vi får se, Ingrid. Vi följer utvecklingen med spänning.
Ja, det gör vi då sannoliken.
Du, apropå Norden.
Ja,
så har vi en jäkligt cool granne väster om oss, och då menar vi inte Norge.
Nej.
Även om vi älskar Norge också, vill vi säga till alla våra norska lyssnare och tittare.
Ja, verkligen. Det är bara det att vi bor ju nästgårds till Danmark, så att vi känner oss kanske lite mer befryndade med dem. Det är ju den kära dronning Margrethe som har gett en intervju för Kvällsposten om... Och de ställde bland annat frågor om hur hon ser på det här med Greta Thunberg och klimatpaniken. Och nu har då Johan Hakelius skrivit en skojig krönika om detta i Fokus. För hon säger ju då väldigt bra saker. Han frågar då reportern, som ju är deras chefredaktör faktiskt, en gammal bekant till oss, Magnus Ringman. Han säger så här: klimat är en annan... är en annan fråga som diskuteras livligt denna höst 2019. Dronning Margrethe har även tidigare manat till eftertanke. Och då svarar hon: det är viktigt att det inte blir panik. Om man får panik, det gäller både i samband med olyckor eller längre förlopp, då går det alldeles åt helsike. Panikreaktioner är ingen bra idé. I want you to panic.
Ja, det är I want you to panic. Och så frågar Magnus: finns det något panikartat över dagens klimatdebatt? Och då svarar Margrethe: ibland tycker jag att det blir lite så. Somliga tycker att det är väldigt kritiskt, och då blir reaktionen något panikartad. Man ska hålla huvudet kallt. Det tror jag är väldigt bra. Inte få kalla fötter, men hålla huvudet kallt.
Ja.
Har drottningen uppmärksammat den svenska klimataktivisten Greta Thunberg? Ja, det kan man ju inte undgå.
Nej, precis så.
Hon säger väldigt, vi lägger ju länken som vanligt om ni vill läsa Johan Hakelius roliga kommentarer också här i Fokus. Men det är jäkligt skönt att Margrethe är så cool. Och det har, ni ska veta det, att hon har betydligt större inflytande i Danmark än vad den svenska kungen har i Sverige på debatten. Alltså folk bryr sig ju verkligen om vad hon säger.
Vilket naturligtvis också beror på att hon faktiskt säger intressanta saker.
Ja, jo.
Det gör ju inte kungen, vår kung. Utan han är ju så himla kuvad, och han, ja, säger han någonting så är det bara att... invandringen är positiv för Sverige, alla nya medborgare är välkomna, bla bla bla.
Sen är det ju så, Margrethe är ju också en person som faktiskt kan saker. Alltså hon är en erkänt duktig konstnär till exempel. Hon har illustrerat böcker böcker och hon har haft utställningar och så vidare. Så, och hon är väldigt allmänbildad och hon är väl liksom att räkna som en intellektuell på ett annat sätt än vad vår kung är. Det är jäkligt, jag vill inte vara en sån som liksom bashar kungen hela tiden, för jag tycker lite synd om honom ibland. Han kan inte hjälpa att han inte är, du vet, superrätt person för sitt jobb. Han hade nog gärna avstått, tror jag, och sett att någon av hans systrar tog det jobbet istället. Men nu hade vi inte kvinnlig tronföljd när han föddes. Nej. Så att,
jag är inte helt säker på att han hade avstått. Men det är ju ganska intressant, för att vår kung och Danmarks drottning Margrethe är ju kusiner.
Ja.
Alltså drottning Margrethes mor var ju den svenska prinsessan Ingrid. Och vilket också är förklaringen till att drottning Margrethe talar en alldeles utmärkt svenska.
Ja. Det gillar vi danskar som gör det. Vi har ju fler danska vänner som talar utmärkt svenska.
Ja, Rasmus Paludan till exempel. Ja, men du, ska vi gå över nu till den här sossepolitikern som avslöjades som flyktingsmugglare?
Det är så sjuk grej som man tror knappt är sant. Och samtidigt vet vi om att detta har hänt flera gånger tidigare, liknande incidenter. Kan du inte sammanfatta, Inge? Vad är det som har framkommit?
Ja, det som har hänt nu, det är att Expressen, de har ju en reporter som, någon arabisk reporter. Så han hade då begett sig iväg, jag vet inte var det i Grekland han träffade den här sossepolitikern?
Jag vet inte, det framgick inte om de satt och snackade på någon restaurang uppenbarligen. Och han hade dold kamera med sig, en reporter. Mm.
Och den här politikern, han heter Rashad Al-Assad. Han är bara 27 år gammal, men är då socialdemokratisk kommunpolitiker i småländska Ljungby. Eller han var fram till den här skandalen. För i det här samtalet så skryter han om att han har smugglat mängder av flyktingar till Sverige. Hans taxa är 20 000 kronor för ett barn och 30 000 för en vuxen. Jag gör det här för pengar. Jag vill ha pengar, säger kommunpolitikern i det smygfilmade samtalet.
Ja, ja. Ja, det var, om jag ska säga det, om jag ska vara helt ärlig, så är det för pengarna. Jag vill ha pengar. Så han är ju åtminstone uppriktig. Att, det är inte så att han gör det av några sådär, sådär omsorg om sina landsmän eller så. Utan,
nej, och jag pratade med några fåglar om det här som sa att det finns svenskar också som ser till att så kallade flyktingar kommer till Sverige, men då är det nästan alltid av idealistiska skäl.
Ja.
De som tar betalt för det, de är nästan utan undantag utlänningar. Och det här, alltså, vi har ju sett såna här skandaler förut, kanske inte just politiker, men vi har sett det på Migrationsverket i Malmö. Där var det en arab och en afrikan som jobbade på Migrationsverket och som sålde uppehållsrätt, tror jag det heter, för det var EU-människor. Och vi vet att de, alltså, placerar sig gärna på sådana myndigheter där de kan både hjälpa sina landsmän att komma hit, men också tjäna pengar på detta. För ja, de har ingen solidaritet med svenska folket och med svenska skattebetalare. Det är naturligtvis inte alla, men det är väldigt, väldigt många fler än vad det är svenskar som beter sig så här. Så att jag sa ju till dig innan att hur ska man tänka här nu? Å ena sidan vill vi inte att de ska vara arbetslösa och gå på bidrag på våra skattepengar. Men å andra sidan så vill vi knappt att de ska jobba heller, för då fuskar de. Och så är det i slutändan också våra skattepengar som går åt.
Ja, alltså, jag kan väl tänka så här att, alltså, lösningen på alltihopa är ju nej ut, naturligtvis. Det säger du, det behöver vi inte ens ha den här diskussionen. Men när det nu är som det är, va, så kanske man skulle fundera i banor i stil med att man måste ha mer omfattande säkerhetskontroller av människor som ska ha vissa typer av jobb. Jag vet inte exakt hur det skulle gå till. Jag menar, den här människan kan mycket väl ha varit ostraffad innan, men jag vet inte om det hade gått att komma åt den vägen, eller att man då på något sätt, människor med utländsk bakgrund får inte jobba med andra människor med ärenden som berör det land de själva kommer ifrån, eller jag vet inte.
Ja, men det var inte bara det här att han smugglade människor in till Sverige, utan han dessutom så visade det sig att han har tagit emot mutor när han jobbade på Arbetsförmedlingen.
Helt
det är
sjukt.
Något kvitto där som har kommit fram. Där
någon har hittat det i bankomat, det har stått någon utlänning framför oss, den här uttagskvittot då har legat kvar i bankomaten.
Mm.
Och där är Samnytt har ju en skärmdump där då liksom. För det första så är ju dagersättningen ganska väl tilltagen måste jag säga, och bostadsbidrag och hela tjofaderittan. Den här personen tjänar ju mer än väldigt många som jag känner.
Ja.
Som arbetar. Men där framgår också att hälften av liksom dagersättningen går rakt in på kontot till den här Al-Assad.
Inte Al-Assad. Ja, Al-Assad. Fast han har skrivit ihop det. Så det är inte som den syriske.
Nej, utan Al-Assad. Al-Assad. Ja.
Al-Assad. Mm. Ja, alltså det är helt makalöst. Och nej, jag vet inte. Alltså, den enda lösningen på detta är att vi får ett homogent Sverige igen. Och det betyder då som vanligt inte att 100% av alla människor som bor i Sverige ska vara etniska svenskar. Men vi ska vara i kraftfull majoritet och de andra som ska helst vara från Europa. Felet vi har gjort, då kommer vi tillbaka till det här med att vi är så snälla mot dem som är svaga, och att vi har då fått lära oss att det är fult att ifrågasätta någon och säga så, ja fast vi vet inte om vi kan lita på dig för du kanske sätter din egen folkgrupp först. Och nej, så får man inte säga, men det är ju så det fungerar. Utom i Sverige, för svenskar sätter alla andra före sin egen folkgrupp, vilket är någon slags bevis på det totala vansinne.
Ja, och det svenska systemet är uppbyggt på ett liksom, det är ett förtroendesystem som egentligen är förlegat även för Sverige. Alltså även om vi hade varit, därför att tiden har liksom sprungit ifrån det på olika sätt. Även om vi då har en, vad ska vi säga, högre tilltro, vad heter det? Tilltro heter det, vad heter det? Trust i samhället.
Tillit,
högtillitssamhälle. I någon mån kanske fortfarande med etniska svenskar emellan, så är liksom samhället ser inte någonstans ut och kommer aldrig någonsin att se ut någonstans som det gjorde i Sverige på 50-talet. Såklart.
Nej, det är en annan värld vi lever i, men vi kan åtminstone skruva tillbaka klockan ganska rejält om vi får fart på återvandringsverket.
Ja, absolut. Men jag menar liksom att spärrar och kontrollsystem behöver man ha i vilket fall som helst.
Ja, och jag tror det var Thomas Jackson som ju blev intervjuad av Kent Ekeroth häromdagen. Jag tror det var han som sa det, att det var den socialdemokratiske socialministern Gustav Möller som sa vid något tillfälle att de fattiga skulle inte behöva gå, du vet det heter ju fattigvård. En gång i tiden. De skulle inte behöva stå med mössan i hand, utan man skulle lita på dem. Om de sa att de var fattiga och inte klarade sin försörjning, så skulle man lita på dem. Och det kanske man kunde då. Det tror jag i sig inte man kunde helt och hållet heller, men det funkade ändå, för det var så pass få som verkligen snodde åt sig. Men vi måste göra upp med det. Vi kan inte längre bara lita på vad folk säger.
Nej, nu är det väl, om vi ska vara i rättvisans namn, så är det väl ändå så att man gör, både Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vilka det nu är, Migrationsverket, de gör kontroller. Framförallt Försäkringskassan är rätt så aggressiva med att jaga folk med blåslampa. Alltså.
Ja, svenskar i alla fall.
Ja, i ärlighetens namn, som en som har skrivit om detta mycket och länge, så skulle jag säga att de försöker täppa till de hålen som finns. Bland annat så har de försökt jobba med det här med assistansfusket i alla fall 10 års tid. Intensivt alltså. Och försöka komma åt kryphålen där. Men problemet där är ju lagstiftningen som den ser ut alltså.
Ja, bland annat det här att myndigheterna inte får dela information med varandra. Det är ju helt galet.
Ja, nej, så vi ska inte skylla allting på tjänstemännen. Ytterst är det ju ett politiskt ansvar som det handlar om. Så att, såklart. Men du, nu får vi ju weiter gehen här. Om vi inte har mer att säga om den här mutkolven.
Nej, jag kan säga en sak till. Att jag tyckte att det var väldigt billigt. 20 000 för barn och 30 000 för vuxna. Och då frågade jag fåglarna som sa att ja, priserna har alltså gått ner. För det var inte så länge sedan det kostade 100 000 per person att bli smugglad till exempel i Sverige. Men det är också så att vill du liksom sitta under till en lastbil så är det billigare än om du ska ha en mer trygg transport.
Okej, okay. Ja, det är väl rätt så få som klarar av att sitta under till på en lastbil kanske. Men ja, ja. Okej, okay. Du, vad falls?
Debaclet i Bryssel.
Ja.
Alltså det här är ju lite, det börjar ju nästan påminna om när Göran Persson gjorde sig av med Margot Wallström och skickade henne till Bryssel så hon skulle tro att hon hade blivit befordrad. För att det är lite grann åt det hållet att Ylva Johansson har ju misslyckats totalt med arbetsmarknadspolitiken eftersom arbetslösheten stiger. Å andra sidan så är det ju så här att ingen minister i världen kan ju ordna arbetslöshetssiffrorna så länge Sverige håller på och fyller landet med analfabeter. Så att det är ju inte för att hon är osedvanligt usel.
Även om hon är det enligt dina fåglar.
Ja, det är hon. Hon är usel. Men
det hade egentligen kvittat vem man satte på den posten därför att det är ett olösligt problem.
Ja, självklart. Ja. Om inte man hade satt någon där som sa att det här går inte, alltså måste vi ändra migrationspolitiken. Mm. Men det är ju, men det gör de ju inte. Nej, de sitter ju inte där för att göra någonting. Egentligen är det så här, du kommer ihåg den här gamla brittiska komediserien Yes, Prime Minister.
Ja,
yes,
det.
Minister.
Ja.
Att ministrarna gör egentligen ingenting.
Nej.
Det är tjänstemän.
Tjänstemännen styr fullständigt. Ja, ja, ja. Det har dina fåglar också berättat, inte minst på UD, att det är totalt tjänstemannastyre där.
Ja, och ministrarna gör inget annat än de ska klara lite intervjuer och de ska säga lite floskler. Och floskler var ju just vad Ylva Johansson tog med sig ner till Bryssel när hon blev utfrågad. För att hon har ju då blivit föreslagen som kommissionär för det kanske tuffaste området av alla, nämligen då migration.
Mm. Ja, och då säger du så här, för att hon bara svamlar ju en massa och hon blev bland annat utfrågad av en ledamot från Danmarks Dansk Folkeparti som heter Peter Kofod.
Ja.
Det finns en annan Kofod som heter Jesper.
Det finns många gärna Kofod i Danmark.
Vi ska inte fastna i det. Men han ställer väldigt tuffa frågor till henne. Det var många som ställde frågor, men bland annat det här klippet med honom är ju hemskt roligt när han säger då, okej, så du menar alltså att du är stolt över svensk migrationspolitik som har varit en sån katastrof och nu vill du implementera den i resten av Europa? Är det rätt uppfattat, eller?
Ja.
Ungefär så. Ja. Och hon är bara så här, ja, jag är stolt, men så. Och då säger du så här, men Maria, är hon verkligen så enfaldig att hon tror att hon ska kunna övertyga resten av Europa om att svensk migrationspolitik är bra? Och så säger jag, ja, jag tror att kanske att det är en del i det, men en annan del i detta är att hon är så van vid att bara kunna sitta och häva ur sig snömos som inte betyder någonting.
Yeah.
Så hon blir helt chockad när hon ställs inför människor som vill ha raka besked. För det är svenska politiker inte alls vana vid. De är inte vana vid att journalister kräver det. De är inte vana vid att andra politiker kräver det. De är inte vana vid att, du vet, tjänstemän och institutioner kräver det. Utan Ylva Johansson, som är en garvad politiker, hon är med om liksom en omvälvande upplevelse i sitt politiska liv när hon faktiskt blir ställd mot väggen för första gången.
Ja.
Det är vad jag tror hände. Så jag tror hon var genuint chockad över den upplevelsen.
Det tror jag. Det är ju inte mer än ett par, tre år sedan hon satt i BBC och fick frågor om våldtäktsvågen i Sverige. Och hon påstod
helt... It's going down and down and down and down. Yeah, sure man.
Ja, och det
på vilken planet
ju,
då?
Det fick hon ju till sist krypa till korset. För att det var ju framförallt alternativmedia. Men även mainstreammedia tog ju sen upp det. Att varför sa du så? För titta här på siffrorna. De går ju upp och upp och upp. Varför sa du down, down, down? Ja. Och då fick hon till sist be om ursäkt. Och jag minns inte var
först hon... Först var det någon som svammel bort förklaringen. Att hon menade inte det. Det var inte brotten hon menade. Hon menade hur ofta man firar julafton. Du vet, något sånt icke-svar som de ofta kommer med.
Ja. Mm. Men det är ju uppenbart så att svenska politiker är vana vid att bara kunna säga floskler och påstå saker rakt ut i luften. Ja. Därför att journalisterna är dåligt förberedda. De vet inte egentligen och de är underdåniga. Ja. Och så möter hon den här dansken som bara inte låter henne komma undan. Och det hela slutade med att hon inte blev godkänd. Nu ska vi säga att det är inte helt ovanligt. Det har hänt. Tydligen blev även Cecilia Malmström blev inte heller godkänd i första utfrågningen. Utan nu skulle hon då få 48 timmar på sig att svara på en massa skriftliga frågor. Och hon kommer säkert att bli godkänd. Men det var väldigt roligt.
Mm. Ja, det var det. Och inte minst eftersom det, för det första så när hon själv sitter och säger efteråt att hon tyckte hon gjorde jättebra ifrån sig. Det gick jättebra. Du vet, alltså verkligen Bagdad-bobberi på hög nivå.
Ja.
Och sen gick ju din kompis Tobé, han gick ut och halvsågade lite sådär och tyckte att ja, men det var väl ganska pinsamt och uselt. Och sen bryter då ett jäkla kackel ut här i, om det var igår eller idag. Men nu är det full, liksom, full strid mellan C, MP, och vilka det nu är då som inte tycker att det här var bra.
Ja,
kan alltså, du reda ut vilka?
Ja, de som sa nej till Ylva Johansson eller som inte godkände henne, det var bland annat den grupp som Miljöpartiet ingår i och även Centern, men dessutom den här gruppen som Sverigedemokraterna ingår i. Så de nu beskylldes då Alice Bah Kuhnke för att ha samarbetat med denna gruppen, SD-gruppen, men det är ju i och för sig löjligt, för det handlar ju bara, alltså att man röstar likadant som någon annan, det är ju inte samma sak som att man samarbetar, men det är ju så svensk politik fungerar, man får ju inte rösta på någonting som SD röstar på.
Nej, och liksom att påstå att Miljöpartiet i något avseende skulle verka för att främja Sverigedemokraterna är ju så absurt, så det liknar ju ingenting. Jag menar, de hade ju andra synpunkter, den partigruppen hade andra synpunkter på att Ylva Johanssons inkompetens än Sverigedemokraternas partigrupp.
Ja. Naturligtvis. Men jag tycker det är rätt intressant det här med den svenska migrationspolitiken, för att det är kul att den blir synad i sömmarna, för att å ena sidan så är Ylva Johansson och Löfven och alla de här, de är döstolta över att vi gav så många människor skydd, trots att vi vet att det är ett par 3-4% som har kommit hit av flyktingskäl. Resten får stanna bara för att det är synd om dem. Eller något. Ja. Mm. Så att, men det är, vi gav dem skydd undan kriget och så. Men sen å andra sidan så vill vi att andra länder, vi vill skicka ut folk till andra europeiska länder, och det är väl det som till exempel Danmark är helt emot. De vill för fasen inte ta över våra helt galet uppehållstillståndsmänniskor. Alltså, de vill ju inte ha det. De tycker att Sverige har gjort fullständigt fel.
Ja, precis. Jag menar, lyckat. Nu börjar det även liksom och mumlas lite i mainstream media kring detta. Att, kanske att sossarna inte kommer att få resten av Europa med på den båten, att de ska ta emot liksom tiotusentals galningar som vi har släppt in. Utan de soporna får vi själva bära ut, så att säga.
Mm.
Nu måste jag bara säga. Nej, jag tycker inte att människor är sopor. Det var inte så jag menade. Jag menar att det dåliga, ogenomtänkta vi har gjort får vi själva reda upp. Så menade jag.
Ja. Mm. Men, nej, men alltså, det är ju ganska fantastiskt det här med att man vill både ha kakan och äta den. Men det har varit en ganska vanlig syn att Sverige är ju den humanitära stormakten och vi har tagit ansvar. Nej, det är precis tvärtom. Vi har varit totalt ansvarslösa. Våra politiker har varit helt ansvarslösa mot sitt eget land och sitt eget folk.
Mm.
Och sen, men så tror jag att man har använt det här med fördelning för att få Svensson att tro att vi kommer att bli av med en massa. Och det är därför man har hållit fast i detta så länge, tror jag.
Fast har någon enda människa verkligen gått på det? Jag undrar om de inte mest har varit en self-delusion. Nu är jag där och svingar
igen. Jag kan tänka mig att ganska många gamla sosseväljare har liksom satt sitt hopp till det. Jaja, men det kommer att fördelas.
Alltså jag tycker att en ja, det är möjligt att de har lurat någon äldre stackare och så som är lite godtrogen, men ja, en av de mest komiska underhållande grejerna med det här, det är ju då att ofta när de, alltså Maggot och Ylva, Steffe Steffe och Spetälskan och vilka de nu är, nu har Spetälskan avgått, men sossarna i allmänhet, svenska politiker i allmänhet och sossar i synnerhet har ju en fantastisk förmåga att göra bort sig och skämma ut Sverige utomlands. Ja. Och jag gjorde ju den reflektionen här nu i veckan apropå det här, att de är så väldigt, väldigt brydda om Sverigebilden. Sverigebilden, det är ju så viktigt att ingen får förstöra Sverige bilden. Vem är det som förstör Sverigebilden och fullständigt skämmer ut oss och gör oss till ovän med varenda land i hela världen? Jo, men det är ju ni. Och får oss att framstå som kompletta dårar. Så jag vet inte, en liten kurs i Sverigebildsförmedling för samtliga inom S kanske hade varit på sin plats, jag vet inte. Liksom lektion nummer ett, uppför dig inte som en idiot.
Mm, precis.
Jag kan hålla lektioner. Jag tar 50 000 per seminarie, eller vad är det de brukar ta, Soran och dem?
Ja, det räcker nog inte, men nej, men det är ganska fantastiskt. Och det ska bli intressant att se. Nu ska vi säga det att det här programmet spelar vi in på torsdagen, eftersom jag på fredag, kanske när ni lyssnar på detta, sitter på tåg upp till Stockholm, för jag ska ju delta i SwebTVs konferens på Finlandsfärjan i helgen.
Ingrid, hon är bara ute på galej jämt och ständigt, som ni hör. Jag får sitta hemma i Trelleborg och klippa programmet och liksom, sådär, reda upp.
Nu ska jag bara då säga att så mycket, det är ju, lite galej blir det, men framförallt är det att jag ska hålla föredrag. Och det ska bli väldigt intressant, det är många intressanta föredragshållare. Och det ska bli kul, och det är nästan 300 människor som ska delta.
Ja, och så ska det ju hela mynna ut i att du övertalar Micke Vilgot att SwebTV ska flytta hela sin verksamhet till Nontube istället, så vi
kan
få igång med egen alternativa plattform ordentligt där. Nej, men det kommer säkert att bli mycket intressant helg.
Ja, och då ska väl Ylva Johansson, hon ska väl komma med de här svaren någon gång under fredagen, om jag har förstått det rätt. Så att då får vi prata om det och hur det går på måndag i nyhetshelgen. Innan vi knyter ihop säcken, som man säger, så ska jag bara säga snabbt att det verkar som att tronföljdsstriden i sossarna, vi går ju händelserna i förväg, för Stefan Löfven har ju inte meddelat att han ska avgå, men vi är ganska säkra på att han kommer att göra det, och att det har då utkristalliserats två finalister. Ja. Och det verkar som det står mellan Sheikhen Arabi, det vill säga Ardalan Shekarabi, och finansminister Magdalena Andersson. Och vad är det då som tyder på att just Sheikhen Arabi har seglat upp som en sån kandidat? Ja, vi har ju dels så, när han nu gick från civilministerjobbet till socialförsäkringsministerposten, så ses det, alltså det är ju, båda är ju icke-chefer för ett departement, så att jag tänkte det kanske är bara en sidsteppning, men tydligen är det så att eftersom socialförsäkringar är sossarnas hjärtefråga och Strandhällskan, Spetälskan inte lyckades särskilt väl där, så är det här en chans för honom att visa framfötterna, och det anses vara då en väldigt viktig post. Men vi ser ju också då på hur han, till exempel så sa Jenny Madestam i Expressen att ja, det här var en befordran utav Shekarabi, och han nämns ju som ett partiledarämne. Och då har då fåglarna har uppfattat viskningar från Aftonbladet att de håller på att jobba på en serie artiklar om Sheikhens framgångar och väg upp inom sossarna.
Ja,
så
att
om
vanligt,
du nu plötsligt ser en massa artiklar om, alltså idolporträtt på Sheikhen Arabi, så vet du att detta ingår i kampanjen för att få honom vald till ny partiledare för Socialdemokraterna.
Ja, och så, men som vanligt inom sossarna så finns det ju olika falanger. Så finns det en falang som är för honom, så finns det en som är emot ju, minst. och den tuffaste konkurrenten verkar vara Magdalena Andersson, som sagt.
Ja, och det var som du sa när vi pratade innan. Vad ska ska vi nu, är det kvinnan eller utlänningen?
Ja, ja precis. Det finns ju pekarpoäng att plocka i båda avseendena. Mm. Det kan ju vara hugget som stucket. De har ju haft kvinnlig partiledare tidigare.
Mm.
Så möjligen att de tänker att det är dags då för en person med utländsk bakgrund. Han har ju inte bara, jag kan se att han har vissa fördelar. Jag tycker ändå att han framstår som helt osympatisk. Jag menar nu inte att jag håller med honom i hans åsikter eller så, men vad man får för intryck av honom som person. Jag skulle säga att jag uppfattar ju till exempel Ynkeman, som ointressanta kallar honom, som betydligt drygare och mer osympatisk och som en person som nog har större potential för att göra sig till ovän med folk.
Absolut, får inte tala om diktatorn från Höganäs, otrevligare än så blir det ju inte.
Nej, det går inte, men det tror jag ingen tror att du kan inte ha honom som partiledare, den galningen. Nej, det går inte. Nej, Magdalena Andersson har ju också en del fördelar i det att hon faktiskt besitter någon typ av kompetens, även om hon sen inte tillämpar den på ett korrekt sätt.
Nej, men läste faktiskt en väldigt intressant artikel på Samnytt. Du vet den här Sven Larsson som skrev för oss på Dispatch för länge sedan. Ja. Som bor i USA och är gift med en gammal Kvällsposten-kollega till mig. Kristina. Han har skrivit... Jag har sett att han har skrivit flera artiklar för Samnytt, men nu hade han gått igenom finansplanen, det vill säga budgeten. Och nu kan jag inte redogöra för det, för ekonomi är inte min starka sida. Men alltså, så som han beskriver det, så hon vet inte vad hon sysslar med. Alltså det är riktigt otäcka saker som de försöker liksom,
mörka.
Ja.
Okej, men Ingrid, kan du inte se om du kan få bättre styr på den inlagan till på måndag?
Jo, jag ska försöka det. Jag ska läsa igenom artikeln. Vidare. Ja. Långsamt.
Ja, exakt.
Ja, så. Då är det väl dags att önska alla lyssnare och tittare en fantastiskt trevlig helg. Och hoppas att jag kanske träffar några av er på Finlandsfärjan.
Ja. Och vi hörs igen på måndag. Har ni en slant över så tänk gärna på oss, så att vi kan fortsätta vårt trogna, trägna opinionsarbete.
Ja, och kom då ihåg om ni vill swisha att det är nytt swishnummer 0709 96 33 77. Puss och kram.
Hej då.